Hockeystudion har tagit sig till Västerbotten och Björkarnas stad Umeå. Och jag sitter här med Björklövens sportchef Per Kente. Välkommen till podden, Per.
Tack, och det är roligt att få vara med.
Ja, vi har ju försökt få till det här ett tag, men det har ju varit mycket runt Per Kente ett tag, både i tidningar och i tv. Efter Oskarshamns avancemang och Björklövens succéstart har du kallats för både trollkarl, Jesus och frälsare. Hur är det att få alla de här superlativen?
Ja, det är väl ganska, det är ju roligt att det går bra, och det är väl inte någonting som jag tänker på dagligen inte, utan jag tar hellre att man hyllar en skäller, så att just nu så trivs jag i vardagen, och men samtidigt så vet jag ju hur den här branschen är och man får ha lite distans till det, men det är roligt att det går bra.
Du är inte obekväm med all den här positiva publiciteten som är?
Självklart blir man ju det, man är ju norrbottning, så att man vill ju hellre vara för sig själv och den biten. Men det är en del av jobbet och det är en del det ska göras, och man måste kunna stå till svars för saker när det går bra och när det går dåligt. Jag tycker att det är en självklarhet att kunna ställa upp och berätta och vara med i det gamet, så att säga.
Inom dig då, finns det ett bekräftelsebehov också som behöver fyllas på?
Jag tycker ju inte det, utan den bekräftelse jag får, det är när vi vinner hockeymatcher. Den adrenalinkicken man får vara med om. Alltså att, det är svårt att förklara för den som är utanför sporten. Och jag brukar säga att det är få förunnat att få jobba med sin hobby. Och det är det verkligen. Och det är väl därför som jag tror att det kommer sånt här gratis engagemang och få vara med i sportens värld. Och skulle man inte jaga den här adrenalinkicken och sånt, då skulle man göra någonting helt annat civilt. Så att, och den är svår att uppnå i det civila arbetslivet. Mm.
Du är bara 38 år. Känns ändå som att ha varit med väldigt, väldigt länge. Räknat till 15 år ungefär, i alla fall på elitnivå, både som tränare först och sen som sportchef, general manager där. Jag tänkte börja resan där den började, så att säga. Hur var du som barn?
Oj. Jag har fått höra att jag och min tvillingbror, vi var dagisfröknarna skräck när vi växte upp. Och så att jag antar att jag var ganska vild och opolerad. Men det blev bättre ju längre tiden gick och man blev mognare och sånt. Och sen när jag växer upp med en tvillingbror, då blir det ju att man får umgås i stora kretsar. Man är alltid, när man åker och hälsar på någon eller någon kommer och hälsar på, så är man ju alltid mer än en. Och det blev ju att man aldrig var ensam och hade alltid någonting att göra. Och det tror jag fostrar mig till den jag är idag. Och jag tycker om att få vara med människor och vara i stora sammanhang och sånt. Så att, det är väl därför också man blev fast i hockeyn och få vara i ett omklädningsrum och vara med massa nya spelare varje år. Och det byts ut och man skaffar kompisar för livet. Och det är en härlig inramning för den som inte vet hur det funkar i ett hockeyomklädningsrum.
Vi födde i Umeå, men ja, vi har ju bott och växt upp i Haparanda hela din ungdom där. Haparanda är ett litet samhälle, en liten ort ska jag väl säga, längst upp i norr, eller högt upp i norr i alla fall. Hur var det att växa upp där på 80-talet?
Jättebra tycker jag. Framförallt det var litet och nära till allt, och man fick frihet att kunna göra saker på fritiden själv, och det var ju bara cykla till en polare eller promenera för att komma dit, och man behövde inte skjutsas och hämtas och den här biten på, så att det var ett tryggt samhälle att växa upp i, och jag skulle inte vilja byta ut den tiden.
Som du var inne på, du har en tvillingbror, vackra namnet Hans, som jag har förstått det rätt.
Ja, det stämmer.
Var ni enda barnen i familjen där?
Nej, utan vi var fem pojkar, så att två som var lite äldre då, och sen som tre som har bott hemma då under hela min uppväxt. Så att morsan och farsan hade väl fullt upp.
Kan tänka mig det. Och kom hockeyn in tidigt i bilden?
Nej, den kom in väldigt sent, utan då byggde jag en ny ishall i början av 90-talet i kuben i Haparanda, och då var jag 9 år när man började spela hockey, så att det var väldigt, väldigt sent man kom in då. Hockeyn var ju relativt ny också i Haparanda, man hade inte haft några större framgångar, utan det var ju som att börja om från ruta ett egentligen under hela min uppväxt, och seniorhockeyn var inte mycket att tala om vi ska prata elitnivå.
Nej. Och du var målvakt?
Ja, Tyvärr var man ju lat och bekväm, och jag har ju alltid sagt att man skulle vilja leva om livet, att man får ta livet som tränare och sportchef kanske först och som spelare sen, så man får veta vad det är som krävs och den biten. Men jag kom in på hockeyn och jag är ännu kvar här, och så att jag kan inte ångra att jag har börjat spela och att karriären gick som den gick. Jag har fått en annan karriär i hockey, och alla blir inte NHL och elitspelare, så att jag är väldigt nöjd att jag kom in på hockeyns banor.
Men du kan ångra lite grann idag att du inte var mer seriös och gick hårdare in för hockeyn och kunna sett vad den där resan hade burit dig?
Ja, absolut. Alltså att när man för den här adrenalinkicken är ett fullsatt hovet, och jag brukar ju säga till spelarna själv när jag var tränare att ta hit utrustningen, så sätter jag på den och går in här och spikar igen. Alltså att, sen att man inte hade mycket täckning bakåt av det fattar inte de då. Utan, men alltså att det är en sån chans att få gå ut där och det är få förunnat att få hålla på med sin elitidrott som yrke.
Du spelade Division 1 hockey i alla fall i början på 2000-talet.
Ja, och vi kvalade till Allsvenskan några gånger med Asple, men då var det uppdelat i två serier, norra och södra, så att den är inte lika tuff som idag.
Men slutade relativt tidigt då, 22-23 år eller?
Jo, jag fick problem med min mage, och sen var det att egentligen den resan tog slut där. Och då fick jag förfrågan egentligen samma år som jag bestämde mig att nu blir det ingenting, och att bli assisterande tränare i Asplöven. Och jag ville ju inte släppa hockeyn och hade alltid varit intresserad av ledarskap och framförallt hitta vägar för att vinna matcher. Det här med träningar och träningsupplägg och sånt, det var inte min grej där i början. Men jag hade tre fantastiska tränare i Asplöven som lärde mig från grunden egentligen allting. Då hade jag Mikael Persson, sen kom ju Freddy Lindfors in, och tredje året så hade jag Pasi Mustonen. Sen fjärde året kom ju Freddy Lindfors tillbaka in i Asplöven, och så fick jag vara med honom ett år till. Så att det har format mig till den idag och lärt mig otroligt mycket, och jag hade inte blivit den eller haft den resan som jag haft utan de tre, så jag har mycket att tacka dem för.
Fredrik Lindfors är ju för detta Luleå-tränare. Jag vet, Lasse Johansson, Skellefteås sportchef, har ju också lyft fram Freddy som en väldigt stor inspirationskälla där. Vad var speciellt med Fredrik Lindfors?
Framförallt så kom han ju in med ett elittänk i Asplöven, och han kom in i Division 1 egentligen i en tid där Asplöven var redan ett kanske etablerat Division 1-lag, men han gjorde det till ett topplag och gjorde det egentligen på att man utformar verksamheten, träningsverksamheten med A-laget på, så att det liknade någonting som kallas elitnivå. Man levde inte bara på bra spelare och sådant, och införde ett nytt spelsystem och egentligen lärde mig att tänka mer taktiskt på att hur man lägger upp allting från egentligen träning till hur vi spelar och vad man kan släppa genom fingrarna och vad man inte kan släppa för att laget ska spela den spelaren utan att vara den här diktatorn. Utan han hade en sån känsla för att hur han skulle ta människor och en fantastisk ledare.
Mm. Hur mycket av det där finns kvar i ditt sätt att vilja spela hockey idag?
Nej, det är väl inte så jättemycket. Det är väl en liten procent, brukar jag säga, att jag snor från alla håll och kanter och sånt. Och det är framförallt spelet med puck. Och Freddy ville ju spela och att man skulle få kunna göra det här snygga målet och kunna göra misstag. Och så länge man befann sig inom systemet så var ju det mesta tillåtet. Och det kan jag känna att jag har idag, att man måste låta individerna tillåta dem misslyckas för att lyckas. Och så länge man följer de riktlinjer man har sagt, så ger man dem en klapp på axeln istället för en spark i baken, så att säga.
Men hur gammal? Du var 22-23 år här ungefär, stämmer det eller?
Ja, det stämmer ungefär.
Lite halvlat, målvakt. Vad tror du de såg hos dig som gjorde att du fick frågan att bli assisterande tränare? Eller tjatade du in där? Eller hur gick det liksom?
Nej, utan det var bara föll väl naturligt. Jag har ju som alltid varit intresserad av vad ska jag säga, inte taktik på spelsätt, men taktik på hur man formar femmor och allt med den här biten och hitta de här taktiska uppläggen när man tar ut målvakten, vilka som ska vara inne och den biten. Jag känner mig ganska hemma på den, så man har ju alltid diskuterat kanske med de tränare, sportchefer man har haft om de här, så det kanske föll naturligt då, och att de frågade mig då, men samtidigt så är det en liten ort, det finns inte kanske så många alternativ, och då valde de mig att ge mig chansen, en kille på hemmaplan, och jag begärde ju inga stora summor pengar, utan jag var ju stort sett gratis under den här uppbyggnadsperioden, dels för att jag hade ett jättebra civilt jobb på Polarica och jag behövde inte leta efter bara för att ha pengar eller morot, utan jag ville ju bli någonting i hockey, och jag hade en fantastisk chef som hette Tom Innala, och han lät ju mig få satsa på hockey samtidigt kombinera med arbete. Visst, jag fick ju jobba igen de timmar som jag tog ledigt under hockeysäsong, så jobbade jag igen under bärsäsong och den biten, men han tillät mig göra det, och det är kanske få chefer som idag som hade gett det utrymmet, men han ville ju se både till bygden och hockeyns bästa och samtidigt som jag ändå skötte mitt jobb.
Och då var du på Polarica, det var i Haparanda som de hade kontoret där.
Jajamän, så jag jobbade som produktionsekonom i 8 år samtidigt som jag tränade Asplöven och jag var ju tog ju först tjänstledigt när vi gick upp i Allsvenskan och sen fortsatte jag jobba ändå somrarna för Polarica under 2 år där, för jag kände att jag ville ändå betala tillbaka för att de gav mig ledet, de gav mig chansen och så jag hade inte mycket semester de första 2 åren i Hockeyallsvenskan, men jag är glad över att jag fick den chansen och jag ville ge någonting i retur också.
Du är ju utbildad civilekonom. Läste 4 år i Luleå där.
Jajamän, så att under 2000 till 2004. Mm. Och då spelade jag hockey ännu kvar i Asplöven. Så det här med, jag känner ju till den där vägen mellan E4 mellan Luleå och Haparanda. Men då var vi ett gäng som åkte. Vi var en 4-5 stycken som pendlade från Luleå. Så att de resorna gick ganska lätt när man var flera stycken.
Utöver de här tränarna som du nämner där, då, var hittade du mer inspiration till ledarskapet och hockeyfilosofin och på den tiden?
Nej, men man har alltid varit nyfiken och tittat hur andra jobbar och jag hatar ju att förlora, och förlorar man så vill man hitta sätt att vinna, och då blev det ju att man försökte bygga upp någonting varje år för att det skulle bli bättre, men jag tyckte ju att först det här stora klivet som jag själv tog, det var ju när man tvingades ut egentligen i hetluften. Det var ju att Asplöven, nu kommer jag inte ihåg säsongen, men jag är så jäkla dålig på årtal, men tror att det var 11-12 som jag var första året headcoach i det var när det var 10-11 som jag var första året headcoach i Asplöven, och då var det ju att du slängdes ut till vargarna egentligen och säger att nu ska du stå på egna ben. Och jag tror att vi hade 10 eller 11 utlänningar det året, så jag fick ju dessutom göra allting på engelska. Och då var inte, på den tiden var inte min engelska, den är inte bra nu heller, men nu kan jag göra mig förstådd. Men då fick jag tvingas lära mig allting, och jag tyckte att det var bra. Alltså att jag var tvungen att göra någonting för att vi skulle ha ett framgångsrikt lag. Mm. Och vi tog just till kvalserien det året då. Det var ju då vi hade Jonte Edström, vi hade Conny Strömberg, och det var ju stora profiler på den tiden. Men jag försökte bara vara mig själv. Men vi hade en framgångsrik säsong. Om inte jag missminner mig så slog vi ut Björklöven också i playoff och tog oss till kvalserien. Sen räckte vi inte till där.
Det var runt 30 där då, den tiden där. Och du fick ta över där efter etablerade tränare som Pasi Mustonen och Fredrik Lindfors, och så. Tvekade du någon gång att ta huvudtränarjobbet där då?
Nej, absolut inte. Jag tyckte att det var ju det roligaste som fanns då. Jag tänkte att det måste ju också ge mig en chans själv att dels utveckla hockeyn i Haparanda och dels ge mig själv en chans att få träna laget. För att målet var ju att ta sig till Hockeyallsvenskan. Det var ju både klubben som mitt mål, och man vill ju så högt som möjligt att få vara på elitnivå.
Och som du säger, du hade profiler i det laget. Det var Conny Strömberg, det var Jonte Hedström och så. Det lär väl ha hänt en del grejer, misstänker, under den där säsongen? Eller?
Ja, men så var det. Alltså det är härliga killar, profilstarka. Och som när Jonte kom, alltså att han kom ju med både professionalism och ska jag säga lite humoristiskt också, så att han kunde bäva in allting, så att allting blev ju roligt och spelarna lyssnade ju på honom som en tränare, och jag tror att han också hade roligt under den säsongen, och det hjälpte honom att hålla liv i sin elitkarriär. Han gick ju till Timrå efter det också, så att det kan vara bra också att starta om ibland.
Mm. Och året ditt andra år som huvudtränare där, så gick ni upp i Allsvenskan?
Jo, och då var det ju egentligen att vi skulle ta ett mellanår med Asplöven, utan det satsades ju ganska friskt det där första året, och då räckte man inte till. Och egentligen enda profilstarka värvningen vi hade då, det var ju att vi hade Gusten Törnqvist i mål, och han stod ju verkligen på öronen när det verkligen gällde, men vi tog inte oss upp via spel, utan vi blev ju trea i kvalserien, och då var det ju Borås och nu kommer jag inte ihåg vilka det var som vann, var Karlskrona. Nej, jag kommer inte ihåg. Men vi förlorade i alla fall en nästan avgörande match med 1-0 hemma mot Borås, och jag tror att jag aldrig varit nästan så knäckt, förutom när Asplöven åkte ur Hockeyallsvenskan, för då trodde jag att allt var slut, att vi kunde inte få en bättre chans och den här, men då hade vi tur, så att 13 juli eller vad det var efter säsongen så ringde de och frågade om vi ville ha en chans i Hockeyallsvenskan, för Borås inte hade klarat ekonomilicensen då, och på den vägen var det.
Mm. Vilken konkret nytta tycker du att du har av din civilekonomutbildning i jobbet som sportchef?
Framförallt så tycker jag att hela min utbildning har gett mig en struktur och en grund att stå på. Man kan inte allting, och jag kommer knappt ihåg vilka böcker jag har läst eller gjort något. Men jag har lärt att strukturera upp mitt arbete, vet vad jag ska kolla, vilka ett nätverk jag ska använda. Så det går ganska snabbt för mig att hitta information och vet hur jag ska tolka den informationen. Det tycker jag att skolan lärde mig otroligt mycket, så att man kunde arbeta på ett strukturerat sätt och använda den informationen som man behöver.
Och sen gick du över också till att bli general manager där i Asplöven också.
Mm. Mm. Och det blev ju att den gamla sportchefen Magnus Lehto, han valde att hoppa av, och då fanns det ingen annan. Då var det ju normalt att tränaren tog det jobbet också, så att det följer sig som naturligt.
Det blev en dubbeltjänst.
Ja, precis. Mm.
Hur många timmar veckan jobbade du, tror du, under de där åren där i Asplöven?
Nej, det var hemskt ibland om man tänker tillbaka på det. Speciellt att vi blev inkastade så sent. Och 13 juli, då hade vi 3 veckor, tror jag, innan laget stod på is där. Och då var det ju i stort sett 22 nya killar som dök upp. Det kanske var 5-6 stycken som var kvar från division 1, och man fick egentligen gör allting. Och jag brukade skoja om att när folk ringde att frågade dem om jag var den enda som hade en telefon i Haparanda, för att den ringde ju ringde ju konstant, och man hade inte många lediga stunder den tiden. Och sen var det till råga på allt så blev det ju strejk också i NHL, och då tänkte man vad fan har man gett sig in på, men det löste sig till slut det också.
Du blev pappa under de här åren också, 2010.
Jo, så 2010 så föddes ju Alexander. Han blev anpassad till hockeysäsongen. Han kom ut 4 januari, då var det ju uppehåll i ettan. Så att, tajmade till och med in det. Så att, nej, men det var ju en ny tid i livet. Och egentligen så gav det en också lite perspektiv på vad som är viktigt. Och då kunde man skjuta undan lite grejer även om man jobbade mycket.
Har du varit pappa också? Känner du under de åren där? Eller känner du efterhand att försakade mycket?
Nej, jag tycker ändå inte det, att jag har försakat så mycket. Jag har försökt ha alltid att det ska vara mitt prio ett och göra. Sen att han har fått följa med till ishallen och i stort sett uppvuxen på kuben och de bitarna, men det tror jag att han bara kommer ha nytta av i framtiden. Så att, det är ju mest de här 3 åren nu, sista åren, som jag känner att man har varit borta från familjen lite för mycket.
Mm. Dum fråga kanske, men gillar han hockey?
Ja, han tycker om hockey. Så att, men skulle han tycka om dans eller något annat så stödjer han i det. Utan han behöver inte bli hockeyspelare. Den dagen han säger att nu lämnar vi arenan så lämnar vi arenan. Jag har alltid varit så att jag har gett han förutsättningar och satt ut han på isen. Sen han har varit egentligen 3 år. Men där i början så ville han ju inte vara på isen mer än 20 sekunder eller 30 sekunder. Och då sa vi att då går vi. Och sen blev de där 30 sekunderna blev 2 minuter. Sen blev det 4 minuter och sen var det en kvart. Och sen nu så får man ju slita bort han från plan.
Jag måste fråga dig också, du har ju tvillingbro Hans där. Alltså vilken är den roligaste förväxlingen som har varit mellan er? Finns det någon sån här?
Nej, de finns det många. Det är många motståndare och tränare som har frågat. Alltså att jag har kommit, eller han hjälpte till med filmningen och annat i Asplöven. Så har de frågat att hur fan han du ner från tv-läktaren hit och bytt om till kostym. När de egentligen har bara gått ner från trappan och de inte visste och de bitarna. Och så att, men jag har ju blivit, man har ju blivit så van när man är enäggstvillingar att de tar fel. Och det blir ju också, när jag kom hem från Oskarshamn till Haparanda så är det folk som man känner i vardagen som tar fel. Och så säger de att fan det går bra för brorsan i Oskarshamn. Och då orkar jag ibland inte. Jag säger bara, jo han sköter sig ganska bra där borta.
Ja, precis. Och du... Du har ju sagt själv att drivet och noggrannheten är dina starkaste egenskaper.
Ja, det tycker jag. Framförallt att man har det här som vi pratade om här tidigare. Att det här gratis engagemanget bara för att man älskar att hålla på med hockeyn och det man gör. Och den dagen man känner att hockey inte är roligt eller någonting sånt. Då tycker jag att då är det bara att kliva av och göra någonting annat. Så länge inte den där passionen finns där för spelet, för att vinna, för att segra tillsammans. Och det var det man kände i Oskarshamn också när man tar det här steget upp. Alltså, allting blir bara svart, man kan inte förklara hur glad man är. Och det är en sån här känsla som man vill uppleva igen. Och framförallt se alla människor som jobbar kring klubben som har jobbat i 25 år, hur glada de är och för att man gör ju folk glada i den här idrotten. Man gör dem arga också, men det glömmer man fort bort. Men alltså få känna den här glädjen tillsammans så att man har skapat någonting. Alltså den är obeskrivbar.
Jag har ju en liten tes där om att det snarare kan vara en fördel att man inte har en framgångsrik spelarkarriär om man ska bli en framgångsrik sportchef. Om man tittar på några av de mest framgångsrika de senaste åren så vi tar Lasse Johansson i Skellefteå, vi har Henrik Evertsson i Växjö, vi har dig i Oskarshamn då, och nu i Björklöven där. Alltså, förstår du vad jag är ute efter lite grann? Att det här drivet och den här liksom hungern efter att uppnå något kan vara starkare om du inte har en framgångsrik spelarkarriär.
Ja, men det är så svårt att sätta mig in i andra människor hur de känner efter spelarkarriären och då blir de inslängda i någonting de aldrig har jobbat med förut och det är ju en väldigt stor omställning från att gå från hockeyspelare till att du ska vara chef på ett egentligen, eller du ska vara sportsligt ansvarig på hela, det kan gälla allt från junior till, nu är det olika uppdrag i olika klubbar, men allt från junior till damverksamhet, A-lagsverksamhet och har man inte gjort det tidigare så blir det ett väldigt stort steg och det kan ju ta bort glädjen. Och det kanske inte bara var att åka och titta på den här spelen som man trodde från början utan arbete innehåller en jäkla massa annat. Det är inte så jättekul att få bära upp de där möblerna på fjärde våningen utan hiss och den här. Sådana har man ju sur i många gånger när man har fått göra det. Men jag tycker alltid att jag har fått tillbaka någonting på plan och att spelarna gett tillbaka någonting till mig. Så att därför har det aldrig varit ett problem för mig, men det kan ju vara problem för de som kommer in som nya i arbetet.
Ja, jag tänker också att den här finns ändå någonstans i dig det här att fasiken jag skulle gjort med min spelarkarriär, att man kan omsätta det till att liksom få ett driv i den nya rollen då som sportchef.
Absolut. Jag har inte tänkt på det på det sättet, men när du säger det så det är ju klokt och man vill ju egentligen omsätta sin hobby till ett yrke. Det är ju det som jag tror många skulle brinna för.
Hur du är inne på det nu, hur stor del, om vi tittar nu Oskarshamn och Björklöven, det kanske skiljer lite grann, men hur stor del av jobbet är det här som många fokuserar på liksom att bygga den här truppen och jobba med A-laget? Hur många procent av arbetstiden går åt till det kontra annat?
Jag skulle säga att det är 50-50 om jag bara får hårdra det. Visst är det mycket tid som omsätts på att hitta, scouta och sånt här. Men sen när du väl har hittat arbete så är det ju inte så jättemycket sånt under säsong. Utan det, då kommer det ju spelare till dig, alltså att agenter som ringer och den biten att nu är det någon som mår dåligt här i en annan klubb eller får spela lite, att nu kanske han vill ha en ny miljö att spela i och titta, och det är ju inte så mycket till exempel sånt i augusti, september utan då får man ju jobba med att ta hand om spelarna som kommer hit och dels sätter de i nya boenden, och med utlänningar är det ju jobb med Migrationsverket och Skatteverket och Försäkringskassan som det kan ju ta, om det är ett litet problem med myndigheterna i Sverige så kan det ju ta en-två dagar innan det är utrett också, innan man har fått svar på allting, och det tar ju mycket, mycket tid fast det är en liten sak.
Hur är den här skillnaden mellan att vara den som gör i stort sett allt i Asplöven till att egentligen bara citationstecken vara sportchef i Björklöven?
Jag tänkte ju aldrig på det när jag var i Asplöven att man egentligen gjorde för mycket eller var indragen i för mycket, utan jag tyckte det var så fantastiskt roligt att vi hade en liten klubb och kunde slå egentligen sig in i finrummet. Man var inbjuden på en fest, eller inte, man kom på en fest som oinbjuden gäst och kunde förstöra festen för en del lag, och jag tyckte att det var så fantastiskt roligt att få vara uträknad och ändå kunna göra så bra resultat som vi gjorde, så att jag tänkte aldrig på att man jobbade mycket, men så här i efterhand blir det att man kan engagera sig på en annan del, till exempel i byggandet av laget eller sättet vi spelar, än att man gör mycket av lite. Så att,
handen på hjärtat då, gillar du det här bättre som det är nu än så som du hade det förr med stort sett full kontroll?
Ja, det var roligt båda delar, ska jag säga. Så att jag ska inte säga att jag gillade det lika mycket, men
hade du orkat?
Jag hade inte orkat. Alltså, jag skulle säga att arbetssituationen hade varit ohållbar nu, och man känner ju att man är 10-15 år äldre än vad man var då. Och framförallt så är man ju mycket smartare nu, tycker jag. Så att man tänker ju efter med en eller två eller tre gånger till och med innan man tar ett beslut. Det kanske man inte gjorde när man var yngre.
Ni hade ju ett väldigt underdog-perspektiv i Asplöven. Det var den fula ankungen som kom in, och det var lite vi mot världen. Ingen ville komma dit, och alla åkte därifrån med förluster i stort sett och sådär. Finns det här, är det något som bara finns om man kommer från Haparanda och spelar hockey, eller var det något som du också byggde upp extra starkt? Liksom? Är det något som finns inom dig?
Nej, det finns inom mig, och självklart så byggde vi upp det i Asplöven. Vi använder ju det som motivation till spelarna och säger att ni är odugliga och det är ingen som vill ha er, och nu har ni chansen att visa er och ta er någonstans. Så här i efterhand så kan jag tycka att det var spelarna som hade mer att vinna än själva klubben. Alltså att det blev spelarna som utvecklades och tog sig vidare. Och istället för att kanske laget hade större framgång och såna här bitar. Och det försöker jag ju väva in nu mer i jobbet i Oskarshamn och i Björklöven. Att vi måste vinna någonting tillsammans och inte bara utveckla sig själv. För det kommer på köpet. Mm. Har du en framgångsrik säsong så kommer du ha roligt som spelare. Och det blev kanske att vi jobbade tvärtom i Asplöven. Utan det var alltid att det var som en språngbräda till det finare rummet, och det var ingen fel i det, utan man måste få ha en språngbräda och en motivationsfaktor för att kunna lyckas, och då försökte jag använda det här bränslet från att vara nederlagstippare till att tejpa upp krönikor på omklädningsrum större, att nu visar vi den jäveln att han har fel och att det visst går att göra någonting fast man inte har den största plånboken.
Kommer du ihåg någon speciell krönika som du tejpade upp, eller?
Jo, det var Pelle Johansson i NSD, och han sa ju att en fågel i en masugn skulle ha större chans att överleva än vi första året i Asplöven. Och den använde vi väldigt mycket.
Det var första året i Allsvenskan.
Det var första året i Allsvenskan. Mm. Och, jag gillar ju Pelle och det gick ju igång på att han kunde skriva så. Och för oss blev det en motivationsfaktor, eller i alla fall för mig, för att få drivet att nu ska vi fan visa alla att de har fel och de bitarna. Så att det följer som naturligt i arbetssättet man hade.
Gillar du att vara den där knytnäven i etablissemanget, om man säger så? Liksom vara den som är där och stör och är lite obekväm? Och
ja, det tycker jag på så sätt. Bara det man uppför sig rätt, så att säga. Mm. Alltså att, det är ju, i sportens värld så är det ett hårt klimat på plan och sånt, så gör man ju allting för att vinna. Men sen utanför så tycker jag att då ska det vara glömt det som har hänt på plan, utan matchen är har sin sak, och då är det krig i 60 minuter tills någon har vunnit, och sen ska man ändå kunna umgås och utbyta erfarenheter mellan varandra, om vi är till exempel klubbledare eller sportchefer. Så att jag har inget problem och känner inget agg mot någon på grund av en match. Visst kan man vara i kanske 2 dagar efter som max. Sen har det ju lagt sig, så sen fokuserar man på nästa uppgift.
Men det blir svårt att hålla liv i det där. Alltså, då var det ju Asplöven och både även Oskarshamn, liten stad, liten klubb. Alltså, skulle gå bra för Björklöven nu att ni skulle komma upp i SHL, ganska stor stad, etablerad klubb upp i SHL. Då är det ju verkligen en del av etablissemanget.
Ja, men det går alltid att hitta motivationsfaktorer för att få laget att prestera och den biten. Och sen blir det att man kommer som ny någonstans, så vill man ju slå sig in också innan man är etablerad. Mm.
Jag tänkte rama in, eller jag tänker dela upp det här lite grann med att köra 5 snabbfrågor som jag har komponerat ihop här. Så då breder vi ut texten för och efter, så vill jag ha snabba rappa svar nu på de här. Vem är Sveriges bästa sportchef?
Ja, bra fråga. Nubben har ju vunnit 2 gånger årets ledare, så det måste väl vara han då.
Vin eller öl?
Öl.
Favoritresemål?
Haparanda.
Vem är den bästa spelare du har tränat eller varit sportchef för?
Lukas Wallmark.
Idol eller agenda?
Idol.
Då är vi klara med dem. Vi måste ju komma in på den här resan med Oskarshamn där också. Du var jättestark för en hippar Masplöven, eller var egentligen bara där du hade varit. Och sen fick du det här erbjudandet från Oskarshamn, för 2 år sedan blir det ju nu.
Mm.
Och lite drygt 2 år sedan.
Och det var ju framförallt som jag pratade om det här med kontakt. Man skapar kontaktnät, att man kan glömma vad som har hänt på planen. Och då hade jag etablerat kontakt med Martin Åkerberg redan under de här allsvenska åren. Och
klubbchef i Oskarshamn, ska vi säga. Då.
Ja, och då blev det egentligen med på skämt. Jag skickade det var annandag jul, och tror jag det var. Och sen såg vi att Roger Jönsson skulle sluta i Oskarshamn, så skrev jag bara ett sms typ i att nu kommer jag. Och på den vägen var det. Och sen lyckades vi relativt, det gick jättesnabbt. Jag tror att 2-3 veckor hade vi gjort klart allting och med att jag skulle flytta ner. Så att
hur var det att lämna Asplöven?
Det var jättetungt, måste jag säga. Framförallt det tyngsta var ju att åka ur, och man kände sån skam. Och det var därför jag stannade också 1 år till. Jag hade erbjudande för att komma tillbaka till Hockeyallsvenskan. Men jag kände att jag vill ge det här 1 år till, att vi kan bygga upp det. Och jag trodde verkligen att vi skulle göra det, men då åkte vi ut mot Mariestad i playoff men då fick jag ju den frågan av Oskarshamn där mitt under säsongen, och jag kände att jag ville vara kvar i och framförallt ha det som yrke. Och
får vi besöka. Vi ska ha lite soptunnetömning här nu, men det ingår också. Ja. Och det är bra det.
Det blir bra, tack.
Och då gör du klart med Oskarshamn där. Det var redan under säsong där, eller?
Det var i slutet av säsongen.
Ja, slutet av säsongen. Att, när bestämde du för att du ville ha Björn Hellqvist som tränare?
Det var ju nästan direkt då, för att Fredrik sa ju upp sitt, Fredrik Söderström sa upp sitt optionsår i samband med att jag kom där. Och Björn var ju mitt första alternativ och det första namnet som vi kollade på. Han ville ju tillbaka i svensk hockey efter han hade varit i Danmark och inte, han tyckte inte den nivån passade honom, utan han ville vara på en högre nivå. Han visste vad hockeyallsvenskan var och jag tyckte att jag tog ett möte med honom på Arlanda och tyckte att vi connectade direkt, så jag har en jättebra relation med honom och vi hade en fantastisk tid i första året i Oskarshamn, och det var ju också för att vi fick bygga allting egentligen från grunden och gav ju oss fria tyglar att här har ni, att vi är inte nöjda att vara nia utan gör någonting bra av det här, så att år ett att vi tas till slutspel, år två att vi kan egentligen vara topp fyra och utmana och etablera oss som ett topplag, och sen år tre var det att spela hockeyallsvensk final var målet på den treårsvisionen, och egentligen var det den visionen som fick mig att skriva på från början, att man ville någonting med sin verksamhet även om det kanske inte var största klubben eller största samhället och jag får ju hellre ut och flyger och sen när man kraschlandar så då är det bara upp och bygga om planet igen och försöka göra den resan igen, men man ville i alla fall sticka ut hakan och göra ett försök.
Vad hade du fastnat för hos Björn?
Framförallt att han var rak och tydlig. Och sen hade han även...
Hur visste du det?
Egentligen med från de klubbarna jag jobbat tidigare, både i Rögle och Malmö, och med de referenser som man tar. Sen har jag ju stött på Björn också i de här åren med Asplöven i hockeyallsvenskan. Så hockeyvärlden är ju ganska liten på så sätt, så att det går ju att få bra information och ofta så har man en liten tanke på att hur de var som människor, men jag ville ju skapa ett egentligen system vars man inte kan säga att jag vet inte vad vi ska göra, eller det ska inte få finnas frågetecken, utan så här gör vi, sen om det är fel eller rätt det ser man ju efter säsongen.
Hur mycket var Per och hur mycket var Björn i det spelsättet ni hade första året där i Oskarshamn?
Nej, första året så var det Björn som satte hur vi skulle spela och det gav vi honom fria tyglar till, och det var därför vi tog in honom. Och sen utvecklade vi saker till tillsammans, och både Jens Gustafsson och jag och Nisse Landén var ju med och byggde upp det spelet och kunde förbättra det under resans gång, så att säga. Så att det är det också som jag tycker att man ska ha en grund att stå på, men man ska kunna utveckla också den produkten år från år och göra det till sin grej.
Hur mycket skilde det sättet han ville spela på där Oskarshamn och som ni spelade på mot för det du hade jobbat med i Asplöv?
Ganska mycket så att säga. Framförallt med spelet med puck var ju mycket annorlunda. Att spela utan puck var inte så jättemycket. Men jag tror ju mer på att man ska bestämma sig en väg. Sen spelar det mindre roll om du säger att du ska spela defensivt, du ska spela offensivt. Utan du måste ha klara och tydliga riktlinjer på hur du tar dig till målet. Och sen kan vägarna se olika ut.
Och det var, som du var inne på lite grann, det var det som attraherade med Björn också, att du visste att där får du en tydlighet och det är inget snack om hur ni ska spela liksom.
Nej, utan jag vill inte ha frågetecken i sättet jag jobbar, utan det ska vara tydligt från A till Ö hur vi arbetar och man ska kunna väcka en hockeyspelare mitt i natten och fråga att vad gör du i egen zon om backen får pucken här och kan spela över den, vad är din uppgift? Då ska han kunna svara den, annars tycker jag att det är vi som ledare som har gjort fel.
Första året där ni gjorde det bra, väldigt bra stundtals där, ni var en enorm lånekarusell vill jag minnas också, ja, där med spelare.
Så att det är väl mitt fel att det har blivit,
ja, det blivit,
ja, att det blivit restriktioner med lån då.
Ja, din förtjänst kanske.
Ja, men det är så när man...
Hur många spelare använder ni det första året?
Jag kommer inte ihåg, men det var över 40 stycken. Ja, jag tror Leksand använde mer än vad vi gjorde, så vi var inte den fula stankungen. Men vi använde mycket, och framförallt var det ju så att vi var ju tvungna att ersätta lån med lån för att spelare som vi tog dit gick för bra. Och då försvann de. Då fanns ju inte egentligen den här som det är nu, att det blir nästan en restriktion på att, att man lånar, och då är det ju så att klubbarna säger att i Allsvenskan till exempel att vi lånar honom, men då vill vi ha en hela säsongen, annars får det vara. Mm. Utan då var det mer på SHL-lagens villkor att ja, ni får ha honom i en månad så får vi se.
Mm.
Och samtidigt som ekonomin styr så blev det ju så att vi fick ta in lånespelare då, och sen gick vi bra som lag och vi ledde ju serien efter 13 omgångar och spelade fantastiskt bra hockey, och vi hade ju de här Rögle-spelarna med Marshall och Elvenäs som, och båda Elvenäs-bröderna gick ju jättebra, men då blev de ju sen också återkallade till Rögle, och vi hade Sylvegård från Malmö som blev återkallad till Malmö, och då var vi tvungna att ersätta dem, och då var det ja, egentligen fyra spelare som for bort, och sen skulle vi ha fyra nya då, och tog vi in fyra stycken, och då kanske det var spelare som var aktuella för JVM eller for på JVM, så var det att ersätta dem.
Mm.
Så att det blev en karusell som inte vi kunde stoppa. Och därför blev det ju dipp i spelet också. För att vi bytte ut så många. Och vi slutade ju egentligen sjua. Och vi borde egentligen ha kunnat hamna högre i tabellen. Men istället så fick vi, tack vare det här nätverket och det här lånandet, så fick vi tillbaka dem som vi ville ha till slutspelet. Mm. Och då hade vi samma bra lag som vi hade i början av serien. Plus en del tur och skicklighet, och sen kunde vi ju vinna den där playoffet där och ställa oss mot Leksand i bästa av tre matcher.
Mm. Mm. Och där räckte ni inte riktigt till.
Nej, men det var ju på gärdsgården där också, så att det är därför jag också säger att man kan ha en uttalad målsättning om att nå SHL, men man ska ha klart för sig att det där nålsögat att ta sig igenom, det är väldigt, väldigt litet, och det är små marginaler, och du behöver flyt just i de här playoff-matcherna som det kan vara. Om du inte kommer bland de två bästa, då har du egentligen två playoff-steg som du ska ta dig igenom, och du har en liten livlina. Men när du där i kvalscenen så är det bara vinnaren som går vidare, och jag kan tycka att det är lite orättvist där att det är utformat på det sättet.
Hur vill du se att det skulle vara?
Jag tycker att det är jättebra att man nu har öppnat upp en plats, och mitt förslag är ju att vi gör ett slutspelsträd vars etta möter åttan och sen spelar på samma sätt som i SHL. Jag tycker inte vi ska ha ett play-in i hockeyallsvenskan, för jag tycker inte att lag som blir 9-10 11-12 och de ska ha chans att gå upp, utan någonting måste ju serien också betyda. Sen hur man utformar omgångarna och sånt och för att få det gå ihop, det får man titta på sen.
Du tycker inte att den som vinner allsvenskan ska gå rakt upp?
Inte om det är bara en plats.
Nej.
Utan då
ska det vara mer än en plats då?
Självklart tycker jag det. Jag tycker att det skulle ha varit minst två, men nu blev det utformat så att det blev en. Men jag tycker att klubbarna måste få en chans att bygga upp sin ekonomi med vad ett slutspel innebär. Utan har vi en lång serie så kan det inte inbringa så mycket pengar till klubbarna som ett slutspel gör. Och tänk dig en framgångssaga vars det är ett lag som spelar egentligen fulla matcher. Säg att det är sju matcher, så går det till sju matcher varje omgång. Man har fullsatt varje hemmamatch, som det är på ett kanske som ställe som Björklöven vars det kommer publik, och det blir en riktig hype, och få vara med om ett sånt hype för man går igenom ett slutspel som man vinner. Det tror jag skulle vara guldvärt för klubben, det blir guldvärt för ekonomin, och man har byggt upp en starkare plattform när man väl går upp än vad man skulle ha gjort om man hade vunnit en serie.
Det där är ju en lång och komplicerad diskussion, men hinner man med allsvenska mått resa mellan de här matcherna, funderar jag på. Ni kan ju ställas mot Kristianstad i en sån.
Mm. Så det blir... Och då får man ju titta, då får du ju ha som gamla NHL egentligen hade, att man spelar två matcher på bortaplan direkt och sen går det över till hemma borta.
Mm.
Allting går ju att lösa på de bitarna, och det är väl det är ju upp till nu Hockeyallsvenskan och Svenska ishockeyförbundet att komma överens om hur den ser ut, men det är mitt förslag i alla fall.
Men två lag upp, om du skulle få två lag upp, då vill du att det första laget i Allsvenskan ska gå upp direkt och att ett ska kvala.
Jajamän, och sen spelar man ett playoff om den andra platsen.
Vi återgår till Oskarshamn där. Det första året, som du säger, ni gjorde jättebra, följt slut på Leksand där. Björn Hellqvist försvann till Modo, ni tappade två tredjedelar i alla fall av laget, eller två tredjedelar av laget försvann. Du stod med sju spelare kanske någonting kvar, något sånt.
Och det är ju egentligen Hockeyallsvenskans största dilemma är ju att om ett lag går riktigt bra och man inte tar steget upp, då blir det rodrift på spelarna. Då kommer man få byta ut med mellan 10 och 15 varje år. Nu säger jag inte att det är fel, utan det som är att vi får utbildningsersättning för spelarna som går då till SHL och de bitarna. Och det är ju en bra hjälp eller peng för klubbarna i Hockeyallsvenskan, för att man har inte den bästa ekonomin i ligan, och det är ett välbehövligt tillskott och egentligen ett måste för att hockeyn ska kunna leva vidare. Men det är ett problem som Hockeyallsvenska klubbarna har, och jag vet inte riktigt hur man ska få bukt med det.
Men här har vi ett konkret exempel då, för det är många som funderar på hur liksom jobbar du, hur kan du lyckas med så många värvningar? Så här, du sitter med 7-8 spelare där i Oskarshamn, så berätta, sätter du upp de här 7-8 på ett papper och placerar in dem liksom där de ska spela och sen se, eller hur går det till konkret när du bygger ett lag?
Jo, alltså att det är de, då vet jag vilka 7 pusselbitar jag har. Jag vet vilka...
Skriver du upp dem på ett sånt här taktikkort eller någonting?
Nej, whiteboard brukar jag väl ha för att ha en översikt, men ofta så är den whiteboarden i mitt huvud, så att det beror ju på vars man är så att säga, men och sen vill man inte lämna ut allt för många uppgifter så att man skriver upp en whiteboard på sin kontor och sen någon annan där och läser vilka spelare man får. Och sen brukar jag ju säga också att jag har ju fått vara van med att kanske få ta det fjärde alternativet. Det är inte det första, andra eller tredje som har valt att gå kanske till Asplöven eller Oskarshamn. Där känner jag att Björklöven är ju ett starkare varumärke i Hockeyallsvenskan, och man behöver inte bråka lika mycket med agenterna på det sättet, utan då känner de att det är ett av de etablerade lagen i ligan. Men om vi återgår till lagbygget, så vet jag ju, exakt hur vi vill spela, och det tror jag är min största styrka. Jag vet hur vi ska uppnå för att kunna spela det spelet, det vill säga hur vi ska vara tränade. Och då lägger jag mig lite i fysen. Jag kan inte i detalj hur vi uppnår den fysiska förmågan, men jag vet att vilka perioder vi ska köra och när vi ska köra de perioderna för att uppnå så att säga toppform under rätt period, eller jag tror mig vet det i alla fall. Sen kan det vara olika grupp till grupp, men det har ju de här två åren i Oskarshamn visat i alla fall att vi var inte dåligt tränare, utan vi var ju faktiskt bäst när det gällde för den fysiska förmågan, och jag hoppas att vi kan vara här i Björklöven också. Så att det är de två benen som jag tycker är viktigare än att vi hittar rätt pusselbitar. Att vi hittar där uppe att det ska stå Connor McDavid eller Alex Ovechkin eller någon. Då får vi väl göra någon till våran Connor McDavid, och vi får göra någon till våran Alex Ovechkin. Det är det som är egentligen utmaningen för oss. Vi kommer aldrig kunna köpa den spelare som gör 70-80 poäng, eller att det ramlar ner en Jonathan Dahlén i vårat lag, utan vi måste hitta bra allsvenska spelare som vi kan ta till nästa nivå. Och skillnaden mellan hockeyallsvenska spelare som är i toppskiktet mot SHL, den är väldigt liten.
Och vad tittar du på då? För du vill ju ha en miljö där ni gör spelare bättre och där de... Men vad är det de måste ändå ha i grund och botten?
Nej, men de måste ha verktygen till att börja med. Så då kollar man på det här vanliga, hur de åker skridskor, hur de för sig i spel, speluppfattning och allt det här. Men sen är det lika viktigt att göra hemläxan på hur de är som killar, hur de fungerar i omklädningsrummet. Och där använder jag mycket gamla spelare som jag har pratat med eller haft i min verksamhet. Jag litar mer på dem än på en tränare. För tränarna vill ju ofta antingen bli av med dem eller hjälpa dem vidare till nästa karriär. Så att det är som en referens på jobbet, brukar jag säga. Att man får också kolla med andra grejer eller andra referenser som man kan titta. För att du sätter ju inte en som pratar skit om dig på ditt papper.
Spelarna är mer ärliga än tränarna.
Ja, jag tycker det.
Det finns ingen risk att en kompisrelation mellan spelarna så de spelarna gäller. Så att,
jo, men den risken finns alltid, men jag tycker att jag byggt upp det nätverket under de här åren jag har varit i Hockeyallsvenskan, så att om jag ringer någon så vet de egentligen varför jag ringer, och då brukar de inte ljuga, för det faller ju tillbaka på dem själva också om de underhåller någonting och det är något jag får reda på, för då ringer jag upp och så att vad fan, varför var det så här och varför sa du ingenting? Nej. Och sen ska man komma ihåg att människor fungerar ju efter resultaten. Så det är så otroligt svårt att veta hur fungerar den här killen om han har personlig motgång. Hur fungerar han när laget går dåligt men han själv går bra? Eller hur fungerar han när allting är bra, både han själv och laget går bra? Så det är som tre olika parametrar man måste väva in. Och då kan det vara spelare som har spelat med honom när det har gått bra, när det har gått mindre bra eller när det har gått åt skogen. Mm. Som kan ge upp olika uppfattningar.
Hur duktig är du på att se de här speltekniska detaljerna som du pratar om? Skridskoåkningen, passningsspelet, klubbtekniken och så där. Hur långt fram är du där, tycker du själv?
Nej, det är alltid svårt att svara på, men jag är väldigt noggrann. Mm. Så att det kanske hockeyagenterna i Sverige kan bekräfta om du frågar dem, att det tar ju inte 30 sekunder för mig att besluta om inte jag vet någonting om spelen, utan jag måste få göra min bakgrundskoll. Mm. Och gör jag inte den, då skiter jag hellre i spelen.
Är det ofta så att du får namn från agenten och sen börjar kolla upp, eller är det så att du lokaliserar en spelare och börjar titta upp honom och sen...
Det är väl både och. Alltså att, jag vill ju inte lägga ner tid på en spelare som inte jag vet kommer. Det är ju det värsta som finns. Mm. Alltså att man lägger ner en jäkla massa tid och sen är han inte ens intresserad. Jag kan ta om jag har lagt ett för dåligt bud, eller vi hade inte råd med han, eller flickvännen inte ville flytta, eller det faller på någonting sånt. Men om man från första början inte, nej men jag vill inte spela i hockey och svenska, jag vill inte spela i Björklöven, då kunde de ha sagt det från början. Mm. Så att därför så blir det ju så att man tittar upp en spelare och sen tittar man vem är agent, man tar kontakt med agenten, att finns det en möjlighet för att den här ska spela, för jag gillar honom. Mm. Att det finns någonting där. Samtidigt som man förhandlar med agenten, då när du har gjort första steget, då börjar du den här research-kollen. Mm. Och tittar, vill jag verkligen ha han? Så man har ju ännu det här att man också, jag kan ju själv också backa ur, men ofta så händer det inte det, men
noggrannheten var vi inne på som en styrka. Är det det du tycker är din styrka med att lyckas med värvningar? Eller handlar det mer om den här förmågan att ha en kultur, alltså en miljö i laget? Som
ja, jag tror ju att det har mer att göra med den miljön. Alltså att, och att vi tar hit den spelaren och han får göra det han är bra på. Mm. Så att han får vara i den miljön som han ska vara i och inte i någon annan.
Du har en väldigt tydlig idé om hur du ska använda spelaren.
Jo, precis. Mm. Och det var därför jag sa att man kan skapa sin egen Ovechkin eller sin egen McDavid. Och
det kan jag ibland känna en bristvara även i SHL-klubbar, att man kanske inte har den riktiga planen för hur man ska använda spelaren när man plockar dit honom. Jag säger inte att det är så i alla klubbar, men i några klubbar kan jag uppleva att det är så att man har ingen riktig plan för hur man ska använda spelaren. Mm. Kan du se det?
Det kan jag se. Sen är det svårt för mig att kommentera när man inte är inne i verksamheten, för jag vet ju hur det är. Alltså att det brinner. Det kan vara att du måste ha in en spelare för att du har haft två skador kvällen innan, och för att du inte ska ta upp... Du kanske måste ta upp två juniorer som du vet att de räcker inte till på den här nivån. Då kan det bli att det blir någon paniklösning för att du måste ha in. Men där tycker jag att klubbarna har blivit allt bättre, för att juniorverksamheterna är ju av hög standard i Sverige jämfört med andra länder. Och det är därför också vi får se nya stjärnskott som kommer in, och trupperna blir inte lika breda som de kanske var tidigare, att man hade råd att ha en bra allsvensk spelare på bänken, utan nu blir det att man lyfter upp en junior istället. Mm.
Vad tycker du om lönestrukturerna generellt i Hockeysverige?
Det är generellt, men det kan jag bara säga för att jag inte är i SHL. Jag tycker att det är för högt i SHL och för lågt i Hockeyallsvenskan.
Mm. Hockeyallsvenskan var ju väldigt hög om vi tittar 5, 6, 7 år sedan tillbaka i tiden.
Och den har ju minst gått ner med 30%. Mm. Bara så här mellan tummen och pekfingret. Och nu vet jag inte om SHL har ökat med 30%. Jag tror inte SHL har ökat med 30%, för att nu blir det att man kan inte konkurrera med Schweiz eller med KHL och NHL. Dit kommer spelarna att fara ändå, och med de skatteregler som finns i Sverige idag så har vi ingen chans att kunna ens matcha de buden.
Tjänar SHL-spelarna för mycket idag tycker du?
Inte de som drar folk till arenorna. Jag tycker att de ska ha sin beskärda del av kakan. Det är ändå de som skapar den här underhållningen. Däremot så kan jag tycka att kanske en spelare i tredje eller fjärde femman kan ha för mycket betalt. Men samtidigt så tycker jag ändå att det är i slutändan så är det spelarna som ska få en del av den här kakan, för de skapar den här underhållningen.
Hur stor lönebudget har ni i Björklöven?
Tänker du i pengar eller
pengar?
Nej, vi ligger på en bra del i hockeysvenska. Jag skulle säga att vi är på topp 5 nivå i hockeysvenskan, men jämfört med Oskarshamn och som jag var tidigare så är den lite högre. Inte markant, så att det är inte någon fantasisumma vi
ligger det mellan 15-20 miljoner idag i hockeysvenska topplagen.
Det kanske är ett eller två lag som ligger i det spannet, max.
Ja.
Och jag skulle säga att de andra ligger någonstans mellan 8 och 15 miljoner, de resterande. Och sen har vi de här lågbudgetlagen som ligger någonstans mellan 5 och 8 miljoner.
Tillbaka lite grann till Oskarshamn där stort sett alla spelare tog in. Gick ju bra. Laget gick bra. Du hittade Håkan Åhlund där också som tränare. Fredrik Hallberg också ska vi väl säga. Mm. Var det ett enkelt val?
Det tycker jag. För att de stod för samma hockey som vi hade byggt upp under året med Björn Hellqvist.
Var det Björn som tipsade till och med?
Han var med lite grann i rekryteringen, ja. Så att, men... Håkan och Fredrik visste exakt hur vi spelade, och jag ville inte att vi skulle uppfinna hjulet en gång till, utan jag ville utveckla det vi redan hade byggt upp, och det kunde vi göra under den säsongen. Så det var därför vi valde Håkan och Fredrik.
När förstod du att det där kunde bli riktigt, riktigt bra med Oskarshamn förra året?
Nej, men det var ju starten vi fick. Nu kommer jag inte ihåg hur bra vi gick efter 13 omgångar, men jag tror att vi vann åtminstone 10 av de 13 första matcherna, och vi var ju i toppen länge. Och
det var ni året före också.
Jo, men då var det vi och AIK som seglade iväg lite. Så vi hade hela tiden en buffert som vi kunde ta av om vi förlorade dåligt. Eller förlorade flera matcher, men nu förlorade vi. Om inte jag kommer ihåg fel så tror jag vi förlorade bara max 3 matcher i rad, och sen vi hittade alltid ett sätt, och ofta förlorar vi bara en match och så hittar vi ett sätt och så vann vi 3, förlorar en, vann 3, och det räntar ju på så bra i en jämn tabell att man hittar de här, att dipparna inte blir så långa och stora, och då kände jag att vi hittar ju alltid ett motmedel från att vi kom från en dålig prestation för att hitta en bra prestation, och då visste jag att det här kan gå långt, och får vi bara spela en final, så jag tänkte hela tiden att vi ska ta oss till den där finalen, att fan, vi ska inte snubbla och bli trea, för att det är så tufft att ta sig då därifrån den andra serien, utan ge oss en final och så ska vi spela ingen roll om det är hemma eller borta för det, utan då kan man väl knäppa dem på fingrarna.
Så SHL fanns där hela tiden.
Så fanns det ju, alltså djupt in i bakhuvudet fanns det ju, men sen förstår man ju att den resan är lång och den är...
Men det var målet på något sätt?
Ja, när vi hade skaffat ett sånt läge så var ju målet att vi ska ta oss till en final mot antingen Timrå eller Mora då. Det var ju egentligen, för gruppens mål var ju att komma bland de två bästa, att vi får spela en final, och då var det AIK nu som gick ut och satsade väldigt hårt och hade ett väldigt bra lag också. Och det var ju på gärdsgården att det var dem istället för att det var vi, och det är därför jag kan vara imponerad än idag att vi kan gå på ett fullsatt Hovet och vinna en femte avgörande match, och man hittar den egentligen styrkan, och på samma sätt som vi hittade den styrkan när vi mötte Timrå i finalen, och där fick vi en sån käftsmäll i första matchen att vi ledde ju den egentligen från start till mål, men det var väl 15 eller 16 sekunder kvar när de kvitterade, och sen vinner de i sadden och vi har stolpskott i sadden, och den resan var inte kul. Som det var jag och Benny och ekonomiansvarig, vi körde bilen från Timrå till Oskarshamn med utrustningen efter matchen. Och jag tror inte vi sa ett ord till varandra de första 3 timmarna. För då var man jäkligt besviken. Men samtidigt så kände vi att vi har någonting i den här finalen att göra. Vi kan vinna. Och ska de vinna mot oss i Oskarshamn får de vara jävligt bra. Ja, vi fick ju rätt.
SHL-avancemanget med Oskarshamn då, eller allsvenska avancemanget med Asplöven där, vilket...
Nu blir det ju som, det går inte att jämföra för att vi spelar inte oss upp i allsvenska med Asplöven, så jag säger ju helt klart avancemanget med Oskarshamn då. Ja.
Hur var det att lämna där då?
Nej, det var vad ska jag säga, det var känslosamt, väldigt känslosamt. Men det var ju, tog det beslutet redan i december och min klausul gick ut sista december och jag hade en öppen dialog med både klubbchef och ordförande om både förhandlingen med mitt kontrakt egentligen från augusti, och det var ju egentligen att vi ville hitta en lösning för att jag skulle stanna i Oskarshamn. Mm. Men sen kom Björklöven in i bilden och då var det ett självklart val med familjesituationen som jag hade, för att det var ju den vi diskuterade med att hur vi skulle göra för att
om jag skulle flytta ner eller?
Ja, om jag skulle fortsätta i Oskarshamn. Mm. Så att då blev valet mycket enklare när Björklöven, så att även om vi ledde serien i Oskarshamn, och jag brukar ju ibland berätta att det var, för sambon, hon sa ju att du skriver på avtalet med Björklöven. Att,
det var ett litet krav från Marie, heter
hon. Ja, Marie. Och då, så när vi skulle berätta för Alexander att jag skulle gå till Björklöven, så satt jag i bastun och så sa jag att pappa kommer byta lag till Björklöven, och så, vad tycker du om det? Så var han ju tyst jätte och tårar kom nästan i ögonen, och så sa han att aldrig i livet.
Han ville inte att du skulle byta till Björklöven.
Nej. Och så sa jag ju bara att jo, men att det är för att jag vill komma närmare hem och kunna vara mer hemma och vara på resor och sånt här. Och så sa han bara att någonting i stilen att pappa, Björklöven ligger 10 och Oskarshamn ligger 1, att man kan inte byta. Och han trodde att jag skulle byta på dagen.
Mm.
Att jag skulle börja i Björklöven typ en vecka eller dagen efter. Och sa jag inte att nej, utan först spelar vi klart den här säsongen med Oskarshamn och sen byter jag. Men då var det okej.
Okay. Då tyckte han det var okej. Okay. Ja. Du hinner träffa familjen betydligt mer nu också.
Jo, så att,
men de bor fortfarande kvar i
Haparanda. De bor i Haparanda, men jag åker ju hem i stort sett varje helg. Eller nu följer jag inte med. Försöker ju följa med på de flesta bortamatcherna. Men ska jag säga att 75% av bortamatcherna följer jag med på. Men de andra så kanske jag tar en resa hem istället. Och den möjligheten hade jag inte som i Oskarshamn, att man bara kunde resa över dagen utan då fick man planera att de här dagarna åker jag, och man bokade också sina resor redan i augusti att nu när jag kommer och sånt, så att det blir ju inte samma, det kan ju aldrig bli en spontanare hem att man sätter sig i bilen att nu saknar jag familjen och nu vill jag åka hem.
Kort om Björklöven, ska komma in på det också där, hur mycket skulle du vilja säga är Per Kente spelade det här, och hur mycket är Joakim Fagervall spelade det här?
Jag tycker att det är för 50-50 ändå. Det här är ju någonting som vi har diskuterat i hela sommaren. Hur vi ska spela, hur vi ska träna och hur vi lägger upp allting. Och Jocke köpte ju allting från början när jag presenterat så här vill jag. Och sen vävde vi in lite tankar på hur han ville spela. Det är ju ett spel som Björklöven ville spela i fjol, men inte riktigt vågade eller hade kunskap till att genomföra med de kanske spelarna man hade. Och man blev lite rädda med att man fick en taskig start, och då återgick man till någonting som var gammalt och beprövat och man hade haft framgång med tidigare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hur mycket skulle du vilja säga att det påminner om det spelet ni spelade i Oskarshamn?
Nej, det påminner ganska mycket. Men som jag sa innan, att det är någonting vi har utvecklat år från år. Och vi försöker utveckla det även här. Så att det är lite skillnader finns det också i sättet vi vill spela. Och man vore dum om man inte tog med sig sånt man har lärt sig tidigare.
Sånt som fungerar.
Ja, och sånt som fungerar också. Så att det är väldigt, vad ska jag säga, hockeyn är inte en raketforskning, utan det gäller ju bara att man utför det man vill, det man kan, så fort som möjligt egentligen. Det är på isen, så att man får de här pucktransporterna bli så få som möjligt, och att man får en fart i spelet som, så att man kan göra grejer i fart. Det är det som tror jag är nyckeln till framgång i dagens hockey.
Det är väl kanske en yrkeshemlighet så, men vad är just för att få den här kurvan som pikar i slutet på säsongen rent fysiskt där, hur gör man?
Nej, man lägger upp ett tränings...
Ja, men hur lägger man upp det tränings... Ja, det var lite den frågan jag skulle ställa.
Ja, det är ju likt en skidåkare som ska vinna OS-guld i februari. Så att man får ju periodisera sin träning när man ska träna hårt för att kunna utvinna det i slutet. Och då gäller det också att våga träna. Man vågar trycka på, även om det vi har matcher. Och sen säger jag inte att vi går och kör ett skiten ur oss dagen efter en match när vi kanske behöver rehab för att bygga upp kroppen igen för att tåla träning och sånt. Men du måste ha utstakat i detalj på att egentligen lika som jag sa, att man måste vara noggrann. Mm. Man måste vara noggrann på hur man spelar på isen. Lika noggrann måste du vara med både kost och på att hur du tränar för att orka träna. Och sen är det mentalt. Man vet att i mörka november, december, speciellt här i norr, så kanske det smakar lite mer skit. Men då har vi berättat åt spelarna redan i maj att så här ser träningsupplägget ut. Kom inte och gnäll i maj att det blir lite, eller maj i november eller december, att vi kommer att trycka på lite med träningen. Utan det är bara för att vi ska kunna vara så bra som möjligt och vara bäst när det gäller.
Är det kortfattat, handlar om att ha två riktigt tuffa perioder? Jag kan tänka mig att en är på försäsongen och att man har en november, december någon gång, eller är det mer komplicerat än så?
Det är lite mer komplicerat än så, men i stora drag så är det ja. Och sen måste du ha en uppbyggnadsperiod vars du bygger upp kroppen för att tåla den träningen. Mm. Den har du ju ofta i maj-juni. Mm. Så att det är i stora drag så handlar det om att kunna, att man vågar. Men där kan du egentligen intervjua en enskild toppidrottare hur de lägger upp. För det är egentligen upplägget som vi har försökt efterlikna.
Jag kan prata med Charlotte Kalla, så hon förbereder sig för OS. Ja. Och så skjuter jag fram det bara någon månad till. Där.
Precis, men det handlar ju om att anpassa det efter verksamheten vi har. Sen är det ju mycket mer komplext i hockeyn. Det är därför jag inte kan säga att det är samma sak. För att du har 22 individer som behöver 22 olika typer av träningar. Så du måste kunna individanpassa träningen också. Mm.
Alltså, är det många som hör av sig till dig och vill ha råd och tips om sportchefsrollen?
Ja, alldeles för många.
Det är så?
Ja, både kollegor och folk utanför. Och egentligen känner jag att jag har inte den tiden att sitta ner, för att det är väldigt komplext att sitta. Jag kan inte sitta och berätta bara över en föreläsning eller så här på en podd på vad arbetet innebär. Utan det är så komplext att man behöver ju nästan ha en praoelev som följer efter en ett halvår för att kunna lära sig exakt hur det är vi jobbar.
Jag fick för mig kanske att man inte pratar, alltså att det är lite fult nästan att höra av sig och fråga, men så upplever du inte alls att
nej,
det är.
Nej, finns... nej, tvärtom, ja. Utan vi utbyter mycket erfarenheter. Mm. Jag kan ringa till sportchefer och fråga att hur tänker ni här, hur har ni gjort här? Och det kan ju vara allt från banala ting till hur vi bokar resorna, bo på ett samma ställe eller flytta emellan. Eller det kan vara att ska vi ha obligatorisk morgonvärmning? Eller värme före match, hur gör ni? Alltså att man måste ändå skapa sen någonting eget som man själv tror på. Det tror jag är viktigast.
Vem har du haft som främsta bollplank under den här
tiden? Nej, det är olika. Det är många olika. Så att när Jocke var i Västerås så utbytte vi mycket erfarenhet med det. Och sen när han var i Luleå så bytte vi där. Och...
Fagervall. Ja, ni har haft mycket kontakt hela tiden.
Ja. Mm. Så att det var ju därför en av anledningarna till att jag kom till Björklöven var ju för att Jocke var kvar. Och jag ville inte... Ja, jag har bytt tränare båda säsongerna i Oskarshamn och det är alltid en uppbyggnadsperiod och du ska lära känna den människan om du inte känner dem sedan tidigare. Och det är alltid komplext att göra det, så att han har hjälpt mig mycket på min väg.
Mm. Vi börjar närma oss slutet här. Jag tänkte ta ett annat citat som jag snappat upp som du har sagt i en intervju är att jag blir snabbt rastlös. Jag fikar sällan. Det tar för lång tid. Jag fiskar inte och skulle nog riva ett berg om jag var uppe i fjällen. Jag tycker om när det händer saker runt omkring mig.
Ja, det är sant. Att fiska är det tråkigaste som finns. Det kanske var så att man inte fick fisk som barn och på den vidare. Men jag vill ju att det händer, att det är fart och fläkt och framförallt att man har ett mål att jobba mot. Och det är väl det som är, triggar mig då. Och sen ska jag inte säga att jag älskar att få jobba med hockey. Att nu kommer jag in på det igen, men det är så att det är få förunnat att få jobba med sin hobby. Jag försöker intala det till spelarna varje dag, att träffa dem, att ni får fan göra det ni älskar. Att livet kommer inte vara så för alltid, och ta vara på den här tiden när ni kan göra någonting av era karriärer.
Vad gör du för att koppla av?
Men det blir ju att man får titta hockey. Så att, alltså att under hockeysäsong så blir det ju så här att den där tvn står ju på. Det är en match varje kväll i stort sett.
Men är det avkoppling?
Jo, jag tycker det är avkoppling. Men så här är det ju, att det är därför jag vill följa med på matcher och sånt. För att när man tittar hockey på tv blir det ju att du tittar med ett öga. Telefonen kanske ringer, eller du ska göra något annat, eller du sitter och surfar och titta, då blir det inte att man scoutar på samma sätt, om inte man har bestämt sig innan att nu ska jag titta på den här spelaren. Utan jag kan ligga där och slötitta och tycka att det är roligt ändå att sappa mellan matcherna, och att det inte är någon speciell match, så att det tar mycket tid. Men sen så försöker jag hålla igång, försöker spela lite tennis och lite pingis på sånt. Och sen på somrarna så är jag ju tränare tillsammans med min kompis Jari, med grabbens fotbollslag som är födda 10 då. Så att, men då har vi lyxen att vi tar bara hand om matcherna.
Jaha, så oj. Att, ni har en tränare?
Ja, men vi har en stor grupp som tränar tillsammans då. Och sen så fördelar vi åldersmässigt när det ska ut och spelas matcher då. Och då har vi tagit på oss och ta tiorna då. Så att det blir ju också en liten avkoppling.
Blir du förbannad när ni förlorar?
Vi förlorar aldrig.
Nej,
nej, jag skojar. Men självklart så kan man bli lite... Man måste ändå komma ihåg att det är barn man jobbar med. Ja. Så att man försöker ta bort den där ilskan i alla fall utåt sett. Så att,
hur går det?
Det går jättebra, tycker jag.
Ja, du klarar av det?
Ja, jag tycker att jag klarar av det i alla fall. Så att, tills någon annan säger något annat. Tills kan man bli lite hetlevrad ibland. Men jag tycker att den här idrotten har fostrat mig egentligen, eller bara få vara med i elitidrotten, så man kan koppla av lite från det här med att man behöver bli förbannad både på motståndare eller på barn eller någonting sånt. Man kan bli förbannad, men sen behöver man inte uttrycka det till barnen, utan det handlar ju om en läroperiod för dem också. Sen brukar jag också hjälpa till med hockeylaget då, som han spelar i, så att när jag kommer hem, så att jag brukar ju få lite gildringar där också, eller brorsan brukar få dem, brukar fråga han om det taktiska kunnandet tog slut när jag måste komma till båset då, för honom då. Så att.
Då får jag tacka så hemskt mycket, Per, för den här stunden. Ja. Och önska lycka till. Det är toppmöte ikväll faktiskt, när vi sitter här och poddar. Det är Timrå på hemmaplan här nu, båda lagen på 27 poäng, och när började det pirra i magen på dig?
Ungefär när domarna släppte pucken. Så att jag har lärt mig att hantera att man inte behöver vara... Jag är ju, visst, man är exalterad inför matcherna, inte nervös på ett bra sätt. Sådär, men sen när pucken är släppt, då är man skitnervös. Jag brukar säga att ibland kan man skita på sig också. Man blir så nervös. Och det är värre som sportchef än från tränare. För tränare så då tror du i alla fall att du kan påverka. Som sportchef sitter du som publik och är helt utlämnad till vad spelarna gör på isen.
Tack så mycket.
Tack själv.